ibland vill jag ge undantag. Tror det finns några filmer som han sådär, nej men de kommer jag inte lägga tull på.
James Bond has nothing to worry about that, I can tell you. James Bond. And you know, Sean Connery was a friend of mine.
Trump själv har ju nämnt James Bond-filmerna som ett möjligt undantag.
I admire your luck, Mr.
Bond. James Bond.
Och det är också så att Bond-filmerna traditionellt faktiskt är gjorda i Storbritannien.
Tack så mycket, Roger.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Och gäst Roger Wilson. Producent var Carmen Kodja. Vill du kontakta oss? Skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
Och det här var en repris från igår, så ett nytt avsnitt hör vi redan nu på förmiddagen strax efter 10:30. Klockan är 5 nyheter.
God morgon och nyheter från Ekot. USAs president Trump beslutade i natt att införa ett inreseförbud för medborgare från 12 utpekade länder, bland annat Iran, Myanmar, Somalia och Haiti, med start på måndag. Trump menar att resenärer från de länderna inte går att kontrollera ordentligt.
Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States.
Trump begränsar också medborgare från 7 andra länder från att resa till USA. Bland de länderna finns Venezuela och Kuba. Under sin förra mandatperiod införde Trump inreseförbud för medborgare från 7 övervägande muslimska länder. Men det upphävdes 2021. Trump har också i natt skrivit under en presidentorder om att stoppa visum för utländska studenter på Harvard-universitetet. Och en om att utreda sin föregångare Joe Biden om det, som många republikaner hävdar, fanns en konspiration för att dölja Bidens mentala hälsa. Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Bland annat listor över personal och interna protokoll. Där uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. Här i Sverige väntas regeringen snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Skogsstyrelsen föreslår att 3 miljoner hektar skogsmark ska gödslas eller kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Men forskare varnar samtidigt för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Ekot klockan 5 i studion, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
God morgon och hjärtligt välkomna till sändningarna här i Sveriges Radio P1. Det är tidig morgon, det är den 5 juni och det är torsdag. Och jag heter Gert Lundstedt och har presenterat programmen här under natten. Men nu tittar vi framåt och vi ska strax få Vetenskapsradion om elsparkcyklar och vårdslöshet. Men först kort om ett par program som är aktuella här i P1.
Hej, hej! Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Jag tycker om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också.
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Jag tänkte, var fan är jag hamnade någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Två aktuella program här i P1, men nu ska vi lyssna till Vetenskapsradion som tittar närmare på vårdslösheten bakom många olyckor med elsparkcyklar.
Antalet skadade i elsparkcykelolyckor ökade förra året.
Ja, så låter det i ett färskt nyhetsinslag. Och så har det låtit ett antal år i rad. Så det senaste årets facit är värst hittills.
5 döda och 4599 skadade.
Och nu är det dags för årets säsong att börja på allvar.
Nu har de gröna elsparkcyklarna ställts ut i Sundsvall igen.
Det är ju fantastiskt. Nu är våren här. Nu kör vi.
Men vad är det som gör att det blir så många olyckor med elskotrarna och går det att förhindra? Ja, ny forskning visar i alla fall vad som är den viktigaste faktorn.
Att det största problemet inte är fordon eller infrastruktur utan förarbeteende.
Och i förarnas farliga beteende så ingår det inte sällan att krocka med flit, visar det sig.
Det är överraskade has.
Här i Vetenskapsradion idag så möter vi en av forskarna som har studerat det här på ett nytt sätt. Jag heter Björn Gunnér.
Vad vi gör det som har aldrig gjort förut på elsparkcyklar på stad är att mer eller mindre vi gick ut och fiskade för olyckor.
Det berättar Marco Dotza som är professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Och hur gör man då när man fiskar efter elsparkcykelolyckor? Ja, i det här fallet genom att utrusta ett antal elsparkcyklar med sensorer och kameror.
Och sen väntade vi på att någon hyrde elsparkcykeln och åkte runt. Och om man väntar tillräckligt långt, förr eller senare kommer en kritisk händelse eller en olycka att inträffa. Och det är precis vad vi gjorde i vår studien. Vi hade 17 elsparkcyklar och vi väntade 7000 resor.
Ja, nästan 7000 resor, eller 6868 för att vara mer exakt, gjordes med de här 17 specialutrustade elsparkcyklarna av nästan 4700 olika personer som hyrde dem och körde vanliga turer i Göteborg.
För det mesta, de var säkra, men sen...
Så kunde forskarna också notera 19 olyckor och 42 kritiska händelser där det var nära ögat. Och med hjälp av kamerorna och information från sensorerna om bland annat hastighet och om hur fordonen manövrerade så kunde de studera vad som hände precis innan och som kunde ligga bakom olyckan. Och en sak som överraskade forskarna var det här.
Vi såg flera förare som kraschade frivilligt. Så frivilliga olyckor. Och vi gjorde samma studien med bilar, lastbilar och cyklar förut och vi har aldrig sett det. Så frivilliga kollisioner, jag tror att de händer för att människor är nyfikna. Det finns inga sociala normer när det gäller elsparkcykling. Så vad de gör är att testa gränserna på fordon. Och det är klart att om man vill krocka, om man vill ha en olycka, man kommer att lyckas.
Marco Dotza och kollegan som han har gjort studien med bedömer att var femte av de säkerhetskritiska händelserna var avsiktlig. Och i de annorlunda normer för elsparkcykelkörning som han tror ligger bakom så finns det också med att det här var just hyrda elsparkcyklar. Då kan folk bry sig mindre om ifall fordonen blir skadade, menar han. Men också i många av de oavsiktliga olyckorna så är det vårdslös körning inblandad. Eller åtminstone mindre trafiksäkert beteende. Och då kan det ofta bero på dålig förståelse för och erfarenhet av det speciella med just elsparkcykeln som fordon, säger Marco Dotza. I den här studien så användes alltså videoinspelningar från de monterade kamerorna. Och de satt så att de inte kunde se förarens ansikte utan fångade ett vidvinkelperspektiv på det som fanns framför elsparkcykeln. Men kameran fick även med förarens händer på styret, om nu båda händerna var där. För just det här var en viktig faktor bakom olyckor, berättar Marco Dotza.
Vi hittade att sannolikhet att man kommer att... krascha blir 6 gånger så stor. Och om man använder en mobil som kan vara i handen men det kan också vara på styre, sannolikheten att inträffa en olycka är nästan 3 gånger. Vi hittade också att när man kör i grupp, det är flera som gör så. De kör i grupp tillsammans. Vi hittade många olyckor då. Och det var 3 gånger så ofta som det händer i normal körning.
Ja, det är rätt vanligt att folk kör elsparkcykel i grupp och då ofta liksom på led. Och att det kan leda till olyckor kan bero på att de som inte kör först mest följer den som gör det. Utan att själva hålla ordentlig koll på andra trafikanter som kan dyka upp, skriver Marco Dozza och kollegan i sin artikel. Att det kan finnas en risk med att kolla i mobilen när man kör, det behöver kanske inte förklaras. Och det här gäller alltså oavsett om man håller i telefonen eller om man har satt fast den i en hållare. Men just att köra med bara en hand på styret ökade alltså risken för en olycka med 6 gånger. Och det har en del att göra med hur en elsparkcykel är byggd, säger Marco Dozza. I artikeln skriver de om fordonets geometri, alltså storleksförhållandet mellan de olika delarna och hur de sitter ihop. Sånt kan ju påverka hur fordonet reagerar på styrning och på ojämnheter i vägen till exempel. Och där är de små hjulen något som utmärker en elsparkcykel. Allt det här kan också göra att man underskattar behovet av erfarenhet när man ger sig ut i trafiken de första gångerna på en elskoter. Och mycket riktigt så sker en väldigt stor andel av olyckorna på själva premiärturen. Eller i alla fall den allra första turen med just det aktuella hyrbolagets fordon, säger Marco Dozza.
Ett resultat som är redan publicerat som är att erfarenhet spelar en stor roll. Så det finns redan artiklar som förklarar att 30% av alla olyckor på elsparkcyklar händer i den första resan som man tar. Så det är jätteviktigt att om man har aldrig provat en elsparkcykel, det är jätteviktigt att man är extra försiktig den första resan. Men i vår studie vi kunde se att risken är fortfarande dubbelt så stor efter 5 resor. Så det tar en stund innan erfarenhet blir tillräcklig för att köra säkert.
Mm. Du sa 30% alltså av alla olyckor är en första resa på elsparkcykel. Och vad tänker du att det där beror på?
Jag tror att det beror på att vi är lurade av vår erfarenhet med cyklar. Om man har aldrig cyklat, man kan inte elsparkcykla heller. Vad jag menar är att man kan köra en elsparkcykel för att man lärde sig att cykla. Och då, när man kör en elsparkcykel, balanser, hur man håller balansen är precis samma uppgift. Så man känner att jag kan det. Problemet är att när någonting kritiskt inträffas, man ska bromsa eller styra jättesnabbt för att undvika en olycka, då elsparkcyklarna beter sig inte som en cykel. Och då är när man börjar förstå att kanske jag ska inte bromsa så här eller styra så här. Så jag tror att en stor sak som kan förklara varför erfarenhet är så viktig är att elsparkcyklar är inte cyklar.
Mm. Och jag läste i artikeln att det där handlar en del om till exempel att den har en annan geometri kan man säga. Så att när man drar i styret så händer det andra saker än med en cykel. Och det gäller inte minst om man kör med bara en hand, eller hur?
Ja, det är flera saker. Om man jämför en cykel med en elsparkcykel, det är klart att hjul är olika storlek. Det är också att bromssystem är inte samma. Och när man ska bromsa jättehårt eller ska svänga jättesnabbt, det spelar någon roll. Och de kan båda vara säkra. Det är bara att man ska lära sig att hantera dem på olika sätt. Om man åker skridskor, de funkar inte som skor. Det tar en stund att lära sig, så det är mer eller mindre samma princip. Det är bara att man kan känna att en elskoter är nästan som en cykel. För att igen, balansen funkar på samma sätt. Men det är inte så.
Mm. I er studie så kan man också se grafik över vilka andra fordon som var inblandade i de här olyckorna. Och framförallt tror jag att det var personbilar, att det var det vanligaste.
Ja, det stämmer. Det var personbilar, och jag tror att det är för att vi var inne i stad. Och då, speciellt vid korsningar, det var olika interaktioner mellan elsparkcyklar och bilar som inte var säkra. Och det var när det var inte klart kanske vem skulle ha åkt först.
Mm. De här personerna som hyrde de här cyklarna, visste de om att de var med i en studie? Eller förstod de att det satt en kamera på de här elsparkcyklarna som de hyrde?
Yes, kameran var inte framåt dem, men yes, de godkände studien. Och jag förstår att det är lite konstigt. Man tänker sig, okej, de godkände studien men gjorde konstiga saker i alla fall. Och jag förstår att många måste vara förvånade. Men vi har kört den här typen av studien i 20 år. När vi körde de här studierna med bilar och lastbilar, vi såg också konstiga beteende som man förväntar inte sig att se. Och då hade vi kameror som tittade mot föraren. Men vi kunde se någon som dansade, sjunger och andra konstiga saker som man skulle inte göra på kameran. Så vad jag tror är att man godkänner att vi spelar in datan, men det kan ändå att man glömmer snabb eller man bryr sig inte så mycket. Men i alla fall, vi har sett den här beteende med alla föraren på alla fordon.
Säger Marco Dotza vid Chalmers, som alltså nyligen har publicerat en vetenskaplig artikel om orsakerna till olyckor med elsparkcyklar, som ju ökar rejält år för år. Förra året så ledde sådana olyckor till 5 dödsfall och 4599 skadade enligt preliminär statistik från Transportstyrelsen. Och nästan hälften av de skadade är under 25 år. Vilken typ av skador som det handlar om är ingenting som Marco Dotza har studerat än. Men han har forskning på gång kring dödsfall kopplade till bland annat elsparkcykelkörning. En som kan berätta om skadorna på unga är läkaren Torsten Vakteman på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.
Allt från sårskador till frakturer i handleder, underarmar, fotleder till riktigt allvarliga skador som skulle kunna vara skallskador eller allvarliga frakturer på armar och ben. Och ibland kan någon komma in med en skada på bröstkorgen där man skadar revben och ibland lungor.
Det berättar barnläkaren Torsten Vakteman för Juniornyheterna special. Marco Dotza själv har tidigare gjort studier på hur bra olika elsparkcyklar är på att bromsa och även jämfört det med cyklar och elcyklar.
För några år sedan elsparkcyklarna var mycket lättare, små hjul, inga fjädrar och bromsingssystem var inte så bra. Nu har de utvecklats, de blev tyngre och större, bättre bromsingssystem och så vidare. Så vi körde en studie där vi jämförde olika typer av elsparkcyklar med också cyklar och elcyklar. Och poängen var att visa vad jag sa förut, att en elsparkcykel är ingen cykel, och det skiljer sig mellan olika elsparkcyklar hur man kan bromsa och styra. Och i kritiska situationer är det jätteviktigt att man kan styra och bromsa på ett bra sätt. Och det är någonting som man lär sig om man har tillräcklig erfarenhet och träning. Så poängen är att även om man vet hur man kör en elsparkcykel, om man får en ny modell som har ett annat bromsingssystem, måste man träna igen. För att det är inte samma bromssträcka som man kan förvänta sig. Och när det blir kritiskt är det viktigt att man vet om det finns tillräcklig plats för att bromsa eller om att styra blir det bästa sättet för att undvika olyckor. Så med andra ord, beroende om man cyklar eller kör olika typer av elsparkcyklar, i samma situation, det kan ändå med Några fordon är det mer effektivt att bromsa för att undvika en olycka. Och för andra fordon man måste styra för att det går inte att bromsa tillräckligt snabbt.
Mm. Och apropå det här så hade ju ni några förslag i er senaste artikel nu på hur man ska göra för att undvika de här olyckorna som ni hade sett i er studie. Vad kan du säga? Vad behöver göras?
Jag tror att den viktigaste som vi kan göra är att satsa på utbildning och teknologi. Som jag har sagt förut, det är jätteviktigt att man tränar, man förstår hur fordon beter sig. Och sen är det teknologi som kanske kan hjälpa till att träna personer. Jag tror att det är också jätteviktigt för föräldrar. Jag vet inte om du eller din son har aldrig provat en elsparkcykel. Men jag tror att du ska göra det först så att du kan lära din son hur det känns och kanske ge lite råd. Precis som jag är säker att du lärde din son hur han skulle cykla.
Mm. Och i artikeln så skriver ni också att man skulle kunna tänka sig någon sorts teknologi på de här elsparkcyklarna som antingen visuellt ser eller känner av. Om man har båda händerna på styret, just för att det är en sån allvarlig risk när man kör med bara en hand.
Precis. Nästan alla konstiga beteende och osäkra beteende som vi hittade går att identifiera med teknologi. Det betyder att fordon själv kan känna om det är någonting fel, som du säger, en hand som är inte på styret, och sen gör någonting. Det kan vara ljud, det kan pipa. De nya elsparkcyklar har en skärm, så det går också att visa någonting på skärmen. Då vi vill inte distrahera föraren, så kanske om någonting som piper blir bättre, men det är en annan fråga. Poängen är att vi har tillräckligt med teknologi redan på elskotrar för att implementera funktioner som kan förhindra osäkra beteende.
Mm. Och verkar det som att tillverkarna eller de som hyr ut de här fordonen är intresserade av de här lösningarna?
Absolut, och de gör det stora framsteg i de senaste åren. Elskotrarna som man hyr ut nu är mycket bättre än vad man kunde hyra för några år sedan. Och säkrare. Men det finns fortfarande möjlighet att förbättra säkerhet på elsparkcyklar.
Men skulle du vilja se någon reglering också från politiskt håll till exempel?
Vad kunde vara en möjlighet är att mer reglering, det skulle kunna vara möjligt att träna och att prova en elsparkcykel innan man kör i trafiken. Och jag vet inte hur vi kan lösa det, men det är klart att det kan lösas med, jag vet inte, gratis träning för alla som bor i Göteborg. För att problemet just nu är att den första gången som man hyr en elsparkcykel, det kommer att vara mitt i stan med flera hundra personer runt omkring, och man måste börja elsparkcykla i en miljö som är komplicerad och osäker. Det skulle vara möjligt att göra så att innan man kan hyra en elsparkcykel mitt i stan måste man ha tränat lite grann på ett säkert ställe, precis som vi gör med våra barn när de börjar cykla.
Säger Marco Dotza, professor i aktiv säkerhet och trafikantbeteende vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som vi hörde här i Vetenskapsradion idag om forskning kring olycksrisker med elsparkcyklar. Producent var Lars Broström. Jag heter Björn Gunnér.
Vetenskapsradion är tillbaka lite senare idag, 12.09 närmare bestämt. Då ska det handla om aspen, men inte trädet, utan om fisken med samma namn. Och det är en fisk som forskare försöker lära sig mer om. Vi lyssnar på en liten bit ur programmet.
De var väldigt pigga de här rackarna idag.
Ja, verkligen. Det plaskar väldigt mycket här.
Våren är aspens tid. Det är då de simmar upp i åar för att leka. Men i vilka åar leker de? Och var håller de till annars?
Det är en ny liten doldis i fiskvärlden kan man säga. Det har inte forskat så mycket på aspen.
Nu pågår ett arbete som ska kasta ljus över deras hemliga liv. Ja, trots att aspen är Sveriges största karpfisk vet vi relativt lite om var de håller till någonstans. Men nu pågår ett samarbete mellan regioner, kommuner, Upplandsstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där man märker aspar för att få en bättre bild av deras rörelsemönster i och kring Mälaren. En av metoderna är att ge dem små chip för att se var de leker och om de återvänder till samma plats år efter år. Jag följde med en morgon i mitten på april för att se på när asparna skulle märkas.
Filip Varenius från Vetenskapsradion följer med och ser på när asparna märks. Mer om detta i Vetenskapsradion 12.09 idag, här i P1. Och nu klockan 6 släpper vi i vår app Sveriges Radio Play en ny dokumentär från P1.
P1-dokumentär.
Idag klockan 12.33 så inkom larm till polis och SOS med anledning av en förmodad skottlossning på en skola.
Här är mitt klassrum. Det jag var.
Oh my god, det var skjutning. Folk gråter. Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska i Örebro.
När jag ligger och gosar med mina barn på morgonen och ligger och pratar med dem om deras dag, då finns ju inte det här en liten stund.
Ett tiotal personer dödades idag i en skolskjutning i Örebro i vad som beskrivs som den värsta massskjutningen.
P1-dokumentär i appen Sveriges Radio Play.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Dokumentären Emma Risbergska släpper vi i appen Sveriges Radio Play nu klockan 6. Om en knapp timme alltså. Sök på P1-dokumentär och Emma. Här i P1 efter 11-nyheterna, då är det dags för ett nytt avsnitt av Meny. Thomas Tengby har träffat Maria Borda. Hon älskar paletas. Det är pinnglassar från Latinamerika. Och hon lär oss hur man gör en paleta.
Och nu så kommer den magiska ingrediensen, majsstärkelse. För det här ska jag lösa upp i vatten då. Och hälla i det i den här sockerlagen sen. Låser upp den i kallt vatten.
Och då kommer du få en sockerlag som liksom har lite krämig konsistens.
Precis, en lite tjock, nästan som en saftsoppa. Och det ska vara sötare än man vill ha det sen. Det blir mindre sött när du fryser.
Det har man ju märkt om man har gjort dem där. Som barn i varje fall, när man gjorde saftglasspinnar, så smakade det inte speciellt mycket. Och sen så när man sög på dem så sög man ut smaken och så blev det is kvar.
Exakt. Och det gör man inte med de här.
Då blir man så besviken.
Precis. Det där har jag gjort hundratals gånger. Det är som tillfredsställelse som vuxen att äntligen ha löst mysteriet som man som barn liksom verkligen var så frustrerad över.
Ja, det här är alltså den hemliga ingrediensen som gör att det inte blir som barndomens isglassar.
Exakt. Men nu är det bra, tror jag. Behöver inte bli tjockare än så här.
Där inträder den rätta konsistensen i paletan. Om hemliga ingredienser, om tricks och om vad en paleta är, det får vi lära oss mer om i Meny, som sänder ett nytt avsnitt idag. Den som lär oss, det är Maria Bordas, som har sitt ursprung och sin bakgrund i Bolivia, där man har gjort glass redan sedan före Inka-tiden. Och det är lätt att göra dem själv, säger hon i varje fall. Mer om detta i Meny idag, Nu på förmiddagen efter 11-nyheterna här i P1. Och det är Thomas Tengby som vanligt är programledare för Meny. Då har klockan blivit strax 5:30 och jag som har presenterat programmen här under natten heter Gert Lundstedt. Och det har blivit dags för mig att tacka för mig och istället säga god morgon till P1 Morgon. God morgon!
Det är den 5 juni och dags att rulla igång ett nytt program här denna torsdag om det här med att sätta svenska fångar i fängelse i Estland. Vad krävs för att det ska fungera? Förhoppningar och farhågor ju efter Tidöpartiernas förslag. Vi hör mer om dem i P1 Morgon. USA inför inreseförbud för medborgare från flera länder och konflikten med Harvard-universitetet trappas upp. Vår korrespondent i USA ger oss det senaste. Politik här på hemmaplan också, för vi har Statistiska centralbyråns stora partisympatiundersökning som kommer att släppas under morgonen och vi analyserar läget i den. Det stormar i politiken i Brasilien också, mer om vad det innebär, och så hör vi en sparekonom om skatteåterbäringarna som nu betalas ut. Lite av det som väntar, Mikael Kulle heter jag. Nyheter nu.
God morgon, nyheter från Ekot. USA förbjuder nu medborgare i 12 länder från att resa in i landet. Bland länderna finns Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Medborgare från ytterligare 7 länder begränsas i sina möjligheter att resa till USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. President Trump har nu också skrivit under en presidentorder om att stoppa visum för utländska studenter på Harvard-universitetet. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning. Samtidigt intensifierar ryska trupper nu attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей,
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de 2 tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Bland dem en känd 32-årig barnläkare och ett litet barn. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sedan februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Och Nordkorea lovar nu ovillkorligt stöd för Rysslands krig i Ukraina och inom alla andra områden. Det sa Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett möte med chefen för det ryska säkerhetsrådet. Och de båda länderna är överens om att utöka samarbetet. Regeringen väntas snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt har forskare varnat för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Hjalmar Laudon är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det kan få konsekvenser för känsligheten mot stormar, mot torka. Och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer, det kan slå bak ut och få motsatt effekter än det man önskar.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Väldigt höga och stora. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Då kan de lättare blåsa omkull.
Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Landsbygdsministern och kristdemokraten Peter Kullgren skriver till Ekot att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen.
Rapporterade Magdalena Martinsson. Kungsbacka kommun inför i höst ett snus- och nikotinförbud för lärare och annan skolpersonal, det skriver Göteborgsposten. Förbudet kommer att gälla hela arbetsdagen även när personalen inte har kontakt med elever. Nämndordförande Emanuel Forsell från Moderaterna säger att politikerna landat i slutsatsen att barnens intresse till en nikotinfri skolmiljö väger tyngre än medarbetarnas möjlighet att snusa under sin arbetstid. I Götaland och Svealand varvas sol med stackmoln och i de västra delarna någon eftermiddagsskur idag. Till kvällen rör sig ett mer omfattande regnområde in från sydväst. I södra Norrland drar natten bort norrut och följs dagtid av uppehåll och tidvis en del sol. I norra Norrland till en början mulet och disigt väder och tidvis regn. Senare under dagen uppehåll och en hel del sol. Temperatur allmänt 15-20 grader, vid regn 10-15. I vår app Sveriges Radio Play kan du höra våra kortare och våra längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn i appen och sen på fliken Senaste nyhetssändningar. Missa inte det.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till den korta versionen av Ring P1 onsdag. Vill du höra hela programmet så finns det lättillgängligt på sverigesradio.se/ringp1 eller i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Sofie Eriksson och här får du alltså några av samtalen. Vi börjar med ett från Östersund, Kajsa Stenhammar.
Jo, jag vill ta upp den här senaste veckan som jag upplever som ett drev mot evidensklinikerna.
Veterinärklinikerna som finns över hela landet. Ja.
Jag vill börja med att säga att jag tycker det är superbra att man granskar de här stora företagen, stora vårdföretagen. Precis som matsjukvård som är djursjukvård. Men det har blivit väldigt ensidigt. Att det har intervjuats djurägare som är missnöjda med sin vård och före detta anställda som är missnöjda med sin arbetsplats. Mm.
Men jag kan säga att det är Sveriges Radios P3 som har gjort den här granskningen. De har pratat med 15 före detta anställda eller 14 före detta och sen som är kvar i företaget. Och som påpekar massa felaktigheter och dålig vård som de har sett och arbetsmiljö.
Och sen har det fortsatt med lite andra nyhetskanaler. Och, på SVT Nyheter har de publicerat och så också. Nej, men jag tänker att det är liksom vi som faktiskt jobbar med det i det här företagen och trivs har inte fått komma till tals. Eller djurägare som är nöjda och de vet ju att det finns hur många som helst. För de möter ju vi också.
Så vad tycker du då? Du som jobbar inom Evidensia, vad har du för erfarenheter?
Jag trivs jättebra på min arbetsplats. Mm. Och jag tycker inte att... Alltså vi sliter ju för att kunna ge den här djursjukvården. Och vi gör det dygnet runt och är redo liksom på natten att utföra operationer och att inte få den uppskattningen och vara typ rädd för att ständigt bli kritiserad påverkar den väldigt mycket.
Men är du det menar du? Får du ingen uppskattning eller missförstår jag det nu?
Jo, jag får väldigt mycket uppskattning av djurägare på plats. Men när man läser om oss som arbetsplats så känns det som att det är helt okej att säga vad som helst om oss.
Men det kan ju vara olika. Ni är ju många olika sjukhus och det är många olika avdelningar. Jo, det så att det kan ju vara dåligt på vissa ställen och som du då har erfarenhet av att det är väldigt bra på andra ställen.
Ja, och så kan det vara på en jätteliten klinik också. Så kan det vara på distriktveterinärerna som faktiskt är statligt. Och jag tycker att vi, på något sätt i den här dokumentären så tas det upp vår arbetsmiljö. Men väldigt lite. Och vår arbetsmiljö påverkas väldigt mycket av det här också när det här kommer... När det blir sådana skriverier som just är så ensidiga.
Har du mött reaktioner nu då från kunder som har kommit? Folk som har blivit mer skeptiska eller har ni märkt någonting av det?
Nej, jag tycker snarare att vi har blivit, alltså man har fått ut mer kärlek av djurägarna. Mm. Och de har stöttat oss.
Men i grund och botten så tycker du att det är bra när missförhållanden visas upp. Men du skulle vilja ha lite mer av den andra sidan också samtidigt. Är det det du efterlyser? Att man också visar på att det funkar på sina ställen?
Ja, men också alltså, vill man spegla djursjukvården och våran, alltså personalens verklighet så tycker jag också att man kan också prata med distriktsveterinärer. Man kan prata med andra kliniker också så att det inte bara blir att det är Evidensia som är problemet utan det är ju en bransch. Mm. Jag vet att distriktsveterinärerna, vissa veterinärer måste jobba ett helt dagspass. Sen åker man ut på jour hela natten och sen kommer man tillbaka till ett dagspass som man ska jobba.
Det finns uppenbarligen mer att granska, kan man väl konstatera.
Ja.
020 22 10 10, det här är Ring P1 och vi ska från Östersund till Lund. Där finns Maria Jörgensen. Hej Maria.
Hej.
Vad vill du ta upp?
Jag vill ta upp lite grann från hemtjänsten. Tjejerna från hemtjänsten är jättesnälla, de är änglar för mig. Men samordnade. Kunde inte skaffa en rullstol på 3 månader med el. Jag har normal rullstol, men de kan inte, tjejerna kan inte köra med den.
Om du ska ut, är det så att när du ska ut på utomhus så behöver du en elrullstol?
Ja, jag hade inte varit inte ute på 3 månader och gå runt inne i byn och sånt. Som alla andra skulle göra det. Mm. Jag har förlorat min man för 2 år sedan i corona. Mm. Sen dess blivit jag rullstolsbund.
Ja. Och då har du i ditt bistånd då, har du haft till möjlighet att få komma ut och vara utomhus 2 gånger i veckan?
Två gånger i veckan har jag utevistelse. Mm. Onsdag och fredag. Men från mars månad när jag fyllde 80 år, rullstolen blivit sönder där på kontoret. Och det är ingen som bryr sig för att jag ska få den tillbaka på något sätt. Så de kan ta mig de här 2 gånger i veckan ut bland folk.
Så du har väntat på att få komma ut sedan i mars månad på något som du har rätt till?
I mars månad, ja.
Har du suttit inomhus sedan dess, Maria?
Jag har suttit inomhus. Okej, det är bra att jag har jättesnälla grannar som hjälper mig med allt annat. Men ute, ja, sjukgymnasten har tagit mig ett par gånger ut med rullator så jag ska lära mig gå.
Och jag antar att du har ringt och frågat varför inte varför inte en elrullstol finns längre. Vad säger de till dig då?
Den gick sönder och kommunen har nog inte råd, men de svarar inte. Samordnade säger det till mig, Maria, du får ringa min chef. Jag ringer, hon svarar inte. Jag har spelat in mig att jag vill ha kontakt med henne. Hon ringer inte tillbaka. Vem ska jag ringa och fråga vad har hänt? Varför kan jag inte gå ut med hemtjänsten?
Du har rätt till 2 gånger i veckan, men de säger att det finns inga hjälpmedel så att du kan komma ut.
Nej.
Alltså hur påverkar, Maria, jag förstår att det låter att det är jobbigt för här, men hur påverkar det här ditt liv att du inte kan komma ut?
Det påverkar väldigt mycket. Väldigt mycket. Förr i tiden när jag kunde gå och min man var i livet. Vi har gått till Angdamen. Vi handlade tillsammans på Ica. Vi har varit hos grannar och besökt. Och vi gick runt och tittat på varen med alla trädgårdar. Jag bor i en byn med massa villor som har jättesnygga trädgårdar. Jag har inte varit, jag har inte luktat på de blommorna i år. Och inte i fjol heller. I fjol var det likadant. Hela sommar var det ingen rullstol igång. Mm. Jag är hjälplös. Jag vet inte vad. Så tänkte jag, om jag ringer er så kanske ni kan hjälpa mig på något sätt.
Du, det här kommer säkert att väcka många känslor på olika sätt. Jag kan inte lova att vi kan hjälpa dig på något vis, Maria. Men det är ju oerhört viktigt att
hör.
Precis, det kanske är någon som hör som kan veta hur vi ska gå vidare med detta. Maria, jag hoppas innerligt att det löser sig för dig. Det var viktigt och bra att du ringde in och berättade.
Tack så mycket, tack. Hej då.
Och så till Göteborg, där finns Anna Holst. Välkommen till Ring P1, Anna.
Tack så mycket.
Vad ska vi prata om?
Vi ska prata om att en stark primärvård löser de flesta problem. Jag är distriktsläkare och chef på en ganska stor vårdcentral i Göteborg. Mm. Och jag hörde om den här stackars kvinnan som inte kunnat komma ut i 2 år. Och där tänker jag att här måste primärvården rycka in och hjälpa till.
Jag ska bara rätta en sakfel. Hon hade inte kommit ut sedan i mars, men hon var berättigad att komma ut 2 gånger i veckan. Men elrullstolen som tar ut henne var sönder.
Men hon hade inte känt blommorna förra sommaren heller. Det är ju livsfarligt för en människa. Då kan vi inte ha det.
Men så är det.
Ja, men där måste primärvården rycka in.
Hur då?
Vi har massa makt. Vi har kontakt med alla de aktörer som... de kommunala aktörer som har ansvar för de här sakerna. Och vi behöver med hjälp av våra äldre sjuksköterskor och kanske chefen som jag se till att sådana här saker blir lösta för våra patienter. Och det kan vi göra. Det är inga problem. Det krävs bara engagemang och mod och en tillräcklig bemanning med människor i primärvården så att vi kan ta hand om våra patienter. Mm.
För Maria hade ju ringt kommunen. Jajamän. Men du uppmanar henne att hon ska ringa till sin vårdcentral. Är det så hon ska göra?
Ja, eller jag kan göra det. Jag löser det här åt henne. Så kan vi inte göra. Om inte hennes vårdcentral hjälper henne så får någon annan göra det.
Så du från Göteborg kliver in och hjälper till i Lund? Är det det du säger att du kan göra?
Ja, absolut. Ingen som jobbar med människor kan ju tycka att det är värdigt att vi inte kan lösa en sån här sak.
Men det finns ju många sådana här exempel. Hur ska vi lösa det på sikt, Anna? För det låter ju fantastiskt att du kan hjälpa Maria i det här fallet. Men hur ska vi lösa det strukturellt?
Strukturellt så handlar det om ett ökat samarbete och att vi pratar mer om etik och värdighet och varför vi jobbar med det vi jobbar med, vi som jobbar med människor. Det etiska samtalet måste vara levande hela tiden. Men alla människor är olika och det är det som är viktigt för just den människan som vi ska hjälpa till med. Inte det som står i någon handlingsplan eller något nationellt vårdprogram eller så i första hand. Utan det som är viktigt för den människan och det är vår specialitet. I primärvården och se människan.
Och det sa Anna Holst som ringde från Göteborg. Och vi på Ring P1 håller på att upprätta kontakt mellan Maria och Anna och vi ser verkligen fram emot att följa upp hur det går med elrullstol och promenader i det gröna framöver. Vill du vara med i Ring P1? Kanske prata mer om äldreomsorgen eller någonting annat? Hör av dig till 020 22 10 10. Du kan också delta i diskussioner på vår Facebook-sida och skicka mejl till ringp1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius, tekniker Anton Elmbrand. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
Andakterna denna vecka innan pingst har anden i fokus. Du hör den tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar och idag är rubriken Andens rike och frukter.
Anden ser vi inte lika lite som vi kan se vinden. Ande, anden, andedräkten och vind är samma ord på hebreiska. Det handlar inte bara om något som är osynligt utan också okontrollerbart bortom vår kontroll. Vad vi kan göra är att släppa av på vårt magnifika kontrollbehov, slappna av och öppna våra sinnen så att vi blir förbehållslösa mottagare. Då upptäcker vi att även det vi inte ser lämnar spår både runt omkring oss och inom oss. Anders Frostenson har skrivit en enkelhetens psalm om detta sambund. Vinden ser vi inte, men dess röst vi hör, viska eller brusa som en mäktig kör. Anden ser vi inte, men vi hör dens röst, tala i vårt hjärta ord av ljus och tröst. Vinden ser vi inte, men vi ser dess spår. Vågen rörs och gräset böjs där vinden går. Anden ser vi inte, men i andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Långt innan Jesu tal om Guds rike blev hörbart genom evangelierna, så skriver aposteln Paulus i sitt brev till församlingarna i Galatien, i det inre av nuvarande Turkiet, om andens frukter på ett sätt som får oss att anta att han hört muntliga berättelser om Jesus, där denne i det som senare presenterades som bergspredikan i Matteus evangeliet. Det är på 80-talet, medan Paulus skriver på 50-talet, säger att av frukten känner man trädet. Guds rike är inte där man pratar de rätta orden, utan där frukten, handlingarna, återspeglar Gud. Paulus beskriver andens rike så här: andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Anden ser vi inte, men i andens vind blir vår rädsla borta, strömmar glädjen in. Andens frukter säger oss att anden är närvarande. Oberoende av läpparnas bekännelse så talar andens frukter om andens, det vill säga Guds, närvaro i en människas liv. Att kärlek finns i människors liv över hela världen är det starkaste gudsbeviset som finns, menade den katolske teologen Karl Rahner. Han hade läst Paulus i Galaterbrevet: den första av andens frukter är just kärleken. Om vi vågar betrakta alla det följande av andens frukter som utflöde av kärleken, så tror jag vi anar sambandet mellan Gud och kärlek på det sätt som första Johannesbrevet beskriver det. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud i honom, henne. Den som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Tänk vilken bredsida mot all så kallad kristen förkunnelse som sprider svavel och helvete kring sig. Den som inte älskar känner inte Gud. Kan det stå tydligare? Andens, kärlekens gudsvind som blåser överallt och i alla människors liv, vilken tröst! Vi bör alltså inte i första hand söka samband och samarbete med verbala bekännare, utan med alla dem, oberoende av bekännelse, som vill verka i kärlekens anda. En kärlek som sanningen kräver ska omfatta allt levande, också allt icke-mänskligt liv, som tillsammans med oss människor har hemortsrätt i Guds skapelse. Glädje som kärlekens första signalsubstans. Har du sett någon som älskar som är en surpuppa och glädjedödare? Och frid, fred, det hebreiska shalom, andens och kärlekens rike byggs med fredliga medel, med icke-våldets kraft att förändra, med tålamodet hos den som inte kräver snabba resultat som bara våld kan leverera, utan förstår att växandet tar tid, att vänlighet, godhet och trofasthet är kärlekens och därmed andens självklara syskon. Och så kanske den viktigaste följdfrukten av kärleken som andens primära frukt, ödmjukheten. Och här betyder ödmjukhet frihet från självhävdelsebehov, öppenhet och beredskap att ta emot som marken tar emot sol och regn för växandets skull. Låt oss be. Kom heliga ande med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom heliga ande med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom heliga ande med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen. Ta emot välsignelse. Må Guds goda ande andas genom dig liv och ljus. Må du andas frid. Må du andas glädje. Må du andas vishet. Må du andas kärlek. Amen. Thank you.
Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orfeus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Sahlberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. Nu sjöväder från SMHI med mig Katarina Andersson. Ett djupt och omfattande lågtryck på Norska havet rör sig sakta norrut. En tillhörande kallfront rör sig österut över Bottniska viken, Finland och Baltikum. Utsikter till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsira. Syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. I kväll avtagande. Imorgon bitti omkring sydväst 3-8. Från i eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst eller syd 5-10. Från i eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt. Vänern, sydväst eller syd 3-8. Från i kväll tidvis regn med måttlig sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring sydväst 3-8. I eftermiddag tidvis växlande. Från ikväll omkring syd och tidvis något ökande. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. På norra Östersjön till en början också risk för dimma. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd 5-10. Från i eftermiddag väst eller växlande 2-7. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt. Hela Bottniska viken. Omkring syd 6-11. I natt avtagande. Imorgon bitti 3-8 meter per sekund. Regn med måttlig eller dålig sikt drar bort norrut men följs på Bottenviken av risk för dimma. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix hade 30 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 20 över, Sundsvall 11 över. Stockholm och Karlskrona 13 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 28 cm över nollnivån i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Några observationer klockan 5. Torsminde, syd 5 meter per sekund. Oxö 4, sydväst 4. Skagen och Nordkoster, sydväst 6. Väderöarna, väst 6. Måseskär, sydväst 7. Pålgrunden, syd 6. Naven, syd 3. Vinga, sydväst 7. Nidingen, sydväst 5. Anholt, sydväst 6. Hallands Vädre och Drogden, väst 7, Falsterbo, väst 5, Arkona, väst 4. Skillinge, väst 3, Hammerodd och Hanö, väst 5. Ölands Södra Udde, väst 4, Norra Udden, sydväst 3. Harstena, väst 4, Hoburg, väst 3, dålig sikt. Östergårdsholm, syd 5, Fårösund, sydväst 3. Landsort, väst 7, Skarpö, väst 2, Svenska Högarna, syd 4. Söderarm, sydväst 5, Finska Utö, syd 9, Nyhamn, syd 7. Märket, syd 8, Örskär, sydväst 10, Äggegrund, sydväst 6. Kuggören, syd 2, Brämön, sydväst 3, Lunge, syd 7, dålig sikt och regn. Skagsudde, sydost 5, dålig sikt och regn. Järnäsklubb, sydost 4, dålig sikt och regn. Holmön, sydväst 6, Bjureklubb och Peter Rönnskär, syd 7, Rödkallen, syd 9, Kemi 4, sydost 11 och Storön, sydost 6 meter per sekund. God morgon!
Fågelsång, kanske en veckaklocka eller bara Pet Morgons signatur man väljer själv vad man vaknar till. Jag tänkte vakna till Ekots nyheter om en stund. Annika Nordin, nya besked från USA hör vi om.
Ja, det handlar om inreseförbud till USA. Ett besked som kom från Trump här nyss.
Någonting vi kommer att fördjupa oss i under timmen som kommer. Vi ska också höra att det stormar kring Brasiliens nya miljölag. Förödelselagen, säger kritikerna som oroar sig för Amazonas framtid. Nu visar klockan 6.
Utmaning för hemtjänsten när äldre dricker allt mer alkohol. Putin utesluter vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. USA inför inreseförbud för 12 länder. Det är rubrikerna i Ekots nyheter klockan 6. Allt fler äldre som har hemtjänst lider av alkoholproblem och resurserna inom hemtjänsten räcker inte till. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen. Isabella Björling är utredare där och en av dem som har tagit fram rapporten.
Det kan bero på en ökad ensamhet, en ökad psykisk ohälsa.
Antalet personer som är 65 år eller äldre som har hemtjänstinsatser och identifierade alkoholproblem har ökat. Under 2023 var det drygt 6100 personer, vilket är en ökning med 73% på 10 år enligt rapporten. Eftersom att siffrorna endast baseras på de personer som fått identifierat riskbruk eller beroende, så är sannolikheten stor för att det också finns ett mörkertal enligt Socialstyrelsen. För hemtjänstpersonalen innebär det växande problemet större utmaningar, säger Isabella Björling.
De äldreomsorgschefer vi frågat vittnar om att personalen kan möta människor som är påverkade, utagerande eller befinner sig i mycket svåra livssituationer och att de många gånger saknar verktyg för hur de ska hantera situationen.
Rapporten visar att en del kommuner har genomfört vissa satsningar för att ge både personal och de som lider av alkoholproblem bättre förutsättningar. Men Isabella Björling säger att mer behövs.
Ja, men vi tror ju att man behöver göra fler saker. Äldreomsorgen kan arbeta med att öka personalens kompetens och utveckla nya arbetssätt för att hantera den här växande gruppen. Men vi ser också att man behöver stärka sin interna samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen. Men också tillsammans med regionens olika verksamheter öka samarbetet så att de äldre med den här typen av problematik får stöd och insatser efter behov.
Det säger utredaren Isabella Björling vid Socialstyrelsen, reporter här var Linn Hallberg. Rysslands president Vladimir Putin utesluter både vapenvila och direkta samtal med Ukrainas ledning, som han i ett regeringsmöte påstår har blivit en terroristorganisation som dödar civila. Samtidigt så intensifierar ryska trupper attackerna mot gränsregionen Sumy i norra Ukraina, där många civila dödas.
Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей,
Alla dessa brott mot civila, särskilt kvinnor och barn, var avsedda att störa fredsmötet i Istanbul som vi hade bjudit in till och visar hur den olagliga regimen i Ukraina degenereras till en terrororganisation och deras sponsorer är medskyldiga, sa Vladimir Putin i ett regeringsmöte. I Putins exempel på Ukrains terrorism finns de två tågsprängningarna där 7 passagerare dödades. Ryskt artilleri dödade samtidigt 5 civila, varav 1 barn, i centrum av ukrainska Sumy. Den ryska offensiven mot gränsregionen i norr har intensifierats och rysk militär har tagit byar och finns nu mindre än 2 mil från stan som normalt är stor som Malmö. Sen februari 2022 har 22 barn dödats i Sumy-regionen i ryska attacker, men det kallar Putin inte för terror. Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har släppt ännu en video på nära 5 minuter från operation Spindelväv. Drönarna filmar flygbaserna och svävar över ryska strategiska bombplan täckta med svarta bildäck. Ett misslyckat försök att skydda planen. Explosioner, rök och eld visar att det inte fungerat. USA hävdar att minst 20 plan förstördes, färre än den ukrainska versionen men dubbelt fler mot den ryska. Putin nämnde inte alls den generande operationen vid regeringsmötet igår kväll. Däremot sa han att det varken kan bli någon vapenvila som Ukraina föreslagit eller möte mellan ländernas presidenter. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det här uppger säkerhetskällor för tidningen Kyiv Post. Bland de saker som ukrainska underrättelsetjänsten kommit över finns listor över personal, upphandlingar och protokoll från interna möten. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som avfyrar robotar mot Ukraina. I USA har president Donald Trump undertecknat ett inreseförbud för medborgare från 12 nationer. Det handlar om USA:s säkerhet, menar Trump.
We will not allow people to enter our country who wish to do us harm, and nothing will stop us from keeping America safe.
I ett uttalande uppgav Donald Trump flera olika säkerhetsbrister som skäl till att medborgare från vissa länder nu stoppas från att resa in i USA. Trump-administrationen hävdar att det till exempel kan handla om förekomsten av terrorister i vissa länder, men också svårigheter att genomföra bakgrundskontroller på de som vill ta sig in i USA, eller att personer från vissa av de här länderna är överrepresenterade när det gäller att personer stannar längre i USA än vad deras visum tillåter. Inreseförbudet börjar gälla från och med måndag och berör medborgare från 12 länder, bland annat Afghanistan, Haiti, Myanmar, Iran och Jemen. Medborgare från ytterligare 7 länder stoppas från att få permanenta uppehållstillstånd samt turist- och studentvisum i USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Donald Trump trappade också upp konflikten med Harvard-universitetet ytterligare i natt genom att stänga av Harvard från USAs program för studentvisum. Det skulle stoppa nya studenter från utlandet från att studera på Harvard. Utrikesministern Marco Rubio ska sedan avgöra om befintliga visum bland studenter på Harvard ska dras in. Trump-administrationen har tidigare dragit in anslag till universitetet efter bland annat anklagelser om antisemitism på Harvard i samband med pro-palestinska demonstrationer. Medan Harvard-universitetet och sin sida menar att Trump-administrationen försöker inskränka den akademiska friheten genom en kravlista på åtgärder man vill se på universitetet. Roger Wilson, San Francisco.
Här i Sverige knivskars en kvinna i 20-årsåldern utomhus i Lysekil strax efter midnatt. Hon fördes med ambulans till sjukhus med oklara skador. En man i samma ålder greps vid platsen och polisen har inlett en förundersökning om försök till mord och övergrepp i rättssak. Liberalerna vill sänka straffbarhetsåldern från 15 till 13 år för de grövsta brotten. Företrädare för partiet skriver på DN Debatt att straffbarhetsåldern fortsatt generellt ska vara 15 år, men under en femårsperiod sänkas till 13 år för brott som har ett minimistraff på fängelse i 4 år samt försök, förberedelse och stämpling till sådana brott. Regeringen väntas snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så har forskare varnat för ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador. Hjalmar Lauden är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på, och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan liksom få, det kan slå bak ut och få motsatt effekter än det man önskar.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Om de inte har samma rotsystem så har de inte samma fäste i marken. Och då kan de lättare blåsa omkull.
Regeringen vill alltså att det ska spridas mer konstgödsel över skogarna efter att träden under en period vuxit betydligt långsammare än tidigare. Något som bidrar till att Sverige ser ut att missa EUs klimatmål eftersom skogen då fångar upp mindre koldioxid. Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Också miljömålsberedningen vill att staten ska betala skogsägare för att gödsla som en del i att nå klimatmålet. Professor Hjalmar Laudon, som tidigare utrett frågan tillsammans med en rad andra forskare, är skeptisk.
Gödslingen kommer inte att lösa den frågan. Det